Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Svenska kyrkan, ABF och Tyresö U-lands- och fredsförening, TUFF, anordnade i början av november en träff med Palestina som tema. Anna Wester från Palestinagrupperna kom och berättade om sina upplevelser på plats under krigshandlingarna nu i somras. Kyrkoherde Mikael Öjermo inleder.
Det här är ett samarrangemang mellan Tyresö församling, ABF och TUFF, Tyresö U-lands- och fredsförening. När vi pratade om att göra den här kvällen, då var det fortfarande sommarvarmt. Och det kändes som att det här som hade hänt i Gaza var en förfärlig olycka som alla människor var väldigt upptagna. Men sen kom ju då det var 2 veckor sedan va? Det svenska erkännandet av staten Palestina, vilket ju har gjort att den här frågan har blivit aktuell igen, väldigt aktuell. Och det var ju väldigt märkligt när vår nya utrikesminister talade om att jag skulle gärna vilja skicka ett IKEA-paket ner till Israels utrikesminister, för då får han lära sig att för att sätta ihop en IKEA-möbel så behövs en partner. Det behövs lite förstånd och en manual. Jag tror att det var så hon uttryckte det. Och det skulle man behöva ha, menade Margot Wallström, för att försöka komma någon vart i den här förfärliga konflikten. När jag var ny kyrkoherde här i Tyresö församling för 5 år sedan så genomförde vi präster och diakoner som jobbar i Tyresö församling en resa till det heliga landet. Och då var vi bland annat på FN-kontoret i Jerusalem och fick information från en FN-jurist som jobbar där nere om det rättsliga läget, det folkrättsliga läget i den här konflikten. Och det är den utgångspunkt som jag väldigt mycket tar i den här konflikten. Det är väldigt svårt att liksom bedöma allt det stora bibliska materialet och vem har rätt i konflikten och alla saker som har hänt. Men rent folkrättsligt så finns det massor med principer som det är viktiga att upprätthålla. Och när staten Israel grundades så skulle man göra det med stor respekt för den palestinska och andra minoritetsbefolkningar i landet. Och det är det man har brutit emot. Till advent det där året, 2010 var det, då såg vi nere i Betlehem framförallt i några av kyrkorna att man hade kvar sina julkrubbor. Fast det var höst när vi kom dit. Och i de här julkrubborna så hade man gjort en mur runt om. För det var ju faktiskt så att Jesusbarnet då föddes innanför det som Israel kallar skyddsmuren och det som vi andra ser som en ny Berlinmur. Och då bestämde vi oss för att i julen 2010 så skulle vi sätta upp murar runt alla våra julkrubbor. I Tyresö kyrka, här i Borgmoradalens kyrka och i Trollbäckens kyrka. Och det var inte så lätt att göra det, rent praktiskt sådär. Vi glaserade sockerbitar och målade dem och vi försökte med trä på något ställe och sådär. Så det var ett väldigt jobbande där före julen för att göra de här murarna. Men budskapet gick väldigt tydligt fram att den historiska staden Jerusalem som ligger 4 timmars flygresa härifrån, den har det så här. Hade Jesus fötts idag hade han fötts innanför den här muren. För oss var det ett viktigt statement att göra på det sättet. Nu ikväll så har vi då en expert här som har varit i området mycket mer än vad jag har varit eller någon av oss som jobbar i Tyresö församling. Och det är Anna Wester som är ordförande i Palestinagrupperna. Det är jättekul att du har kommit hit ikväll. Och du ska ge oss nu en introduktion till den här komplicerade frågan. Och sen ska vi försöka föra ett samtal med varandra. Så varsågod Anna.
Tack. Ja, först vill jag tacka så jättemycket för inbjudan. Det känns jättefint att komma hit. Och jag minns de krubborna med muren. Och det var många som ringde till oss och berättade. Och tyckte att det var ett väldigt positivt sätt att komma i kontakt med frågan. Och reflektera lite över det. Så det känns väldigt roligt att vara här. Jag tänkte göra en introduktion. Jag tänkte först säga några ord om Palestinagrupperna bara, inte så mycket om det, men så ni vet var jag kommer ifrån. Och sen så tänkte jag, eftersom jag har ganska kort tid på mig här, så kan man ju inte gå in och förklara hela konflikten. Och jag vet att när man är ute och pratar så här, så är det alltid väldigt olika nivåer på hur mycket man kan och hur insatt man är i frågan. Så flera av er har ju varit där och jobbat med den här frågan, medan någon som sitter här kanske är allra första kontakten. Så att jag brukar ha en ingång som är ganska personlig, mina reflektioner när jag först reste ner och kom i kontakt med den här frågan. Och sen också prata lite om hur situationen är i vardagen, i ockupationens vardag. Och sen så finns det möjlighet att ställa frågor. Och när jag är ute mycket i skolor och pratar rätt mycket överhuvudtaget, så brukar jag alltid påpeka det att det gäller väl alltid, men framförallt när det gäller den här konflikten så finns det inga frågor som är för dumma. Så jag tänker passa på att fråga, det är inte säkert att jag kan svara, men är det någonting ni har gått och funderat på? För det är ju så att den här konflikten kanske är en av dem som det rapporteras allra mest om i tv och media. Men det är ganska lite utrymme för djupare analyser och reflektion, utan man får oftast läsa om att någon har skjutit en raket och någon har svarat och någon har svarat. Och det är ofta som vi inte ens får namn bakom de som har dödats i den här konflikten. Utan det blir väldigt ytlig rapportering. Så att för många är det ganska svårt. Och man säger ibland att den här frågan är väldigt, väldigt svår och komplex. Och det är det ju på ett sätt. Men på ett annat sätt så är det ganska enkel. Om man har en utgångspunkt, internationell rätt, folkrätt och rättvisa, om man då vill använda det så. Och då handlar det ju inte om att man är för Palestina mot Israel eller tvärtom, utan man är för en rättvis fred och ett slut på ockupationen och fred för alla i området. Som sagt, jag kommer från Palestinagrupperna i Sverige. Jag har varit aktiv sedan 2001. Då gjorde jag min allra första resa till Palestina och Israel. Och sedan dess har jag varit tillbaka en eller två gånger om året. Palestinagrupperna är partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi har funnits sedan 1976. Och vi har ett ganska enkelt program egentligen. För att tanken är att man ska kunna ansluta sig till Palestinagrupperna från vilket parti man än kommer ifrån. Man behöver inte dela alla ideologiska grunder, utan vårt program bygger egentligen på FN-resolutioner. Ett Palestina inom det man kallar 1967 års gränser, alltså Västbanken, Gaza med östra Jerusalem som huvudstad, lever sida vid sida med Israel. Och sen för att det ska bli en rättvis fred så är det andra villkor som ska uppfyllas, och som alla flyktingar har rätt att återvända. Så egentligen så ställer sig väldigt många bakom det här programmet som vi driver. Alltså egentligen alla partier i Sveriges riksdag utom Sverigedemokraterna ställer sig bakom det här. Egentligen EU, egentligen FN och egentligen hela världen. Men som vi vet så är det på pappret och i teorin, och i verkligheten och i praktiken så händer det ju väldigt lite för att vi ska nås dit. Så där skiljer vi oss ju åt, att vi vill se handling. Och Palestinagrupperna, vi jobbar med informations- och opinionsbildning, påverkansarbete, men vi stödjer också biståndsprojekt på Västbanken och Gaza, mestadels för barn och ungdomar. Jag kommer komma in lite på det också. Och jag själv, som sagt, jag reste ner första gången 2001. Då jobbade jag som internationell sekreterare på studentkåren på Stockholms universitet. Och när jag jobbade där så fanns det så mycket man ville göra. Alltså, det finns ju så många konflikter och orättvisor i världen. Men jag valde ut några, och bland det så var Palestinafrågan ett, och ordnade föreläsningsserier och så. Och då fick jag ett erbjudande från Palestinagrupperna att åka med på en studieresa tillsammans med andra studenter och några rektorer. Och jag tyckte nog att jag var ganska insatt i den här frågan. Jag hade ju jobbat med den och så. Men när jag kom ner till både Palestina, eller framförallt Palestina men också Israel, och såg ockupationen och orättvisorna första gången med egna ögon, så slogs jag framför allt av alla de system som Israel har etablerat för att kunna upprätthålla den här ockupationen i så väldigt många år. Jag var ganska förberedd på att jag skulle möta mycket soldater. Det här var ju under den andra palestinska upproret, den andra intifadan. Så jag hade förberett mig på det, att det skulle vara, kanske skulle få se våld och jag skulle få se mycket otäcka saker. Men jag var inte förberedd på att få se det här, hur ockupationen påverkar varje del av palestiniernas liv. Och det som jag då skulle vilja kalla det vardagliga förtrycket som ockupationen skapar. Det jag också hade med mig hem, som man har oftast när man reser, kanske framförallt i fattigare länder eller konfliktområden, så är det ju tanken på alla barnen. Och för det finns väldigt mycket barn i Palestina. Nästan hälften av befolkningen är under 18 år. Så nu i somras så fick jag möjlighet att åka ner för att göra en tidning. Vi gör en tidning om året. Och i år så valde vi temat Ung under ockupation. Så jag fick åka ner i 2 veckor och bara se konflikten genom barns perspektiv och barns ögon. Och när jag gjorde det så letade jag upp min allra första artikel som jag skrev 2001. Och jag letade i arkiv och jag hittade papperstidningen då som jag hade skrivit den i. Och då var rubriken Jag kommer aldrig att glömma barnen. Och jag känner nu ungefär 13 år senare att jag skulle kunna skriva en artikel med precis samma rubrik. Och det fick jag också göra egentligen. Jag fick skriva en hel tidning om barn och unga. Och de här 2 veckorna i somras vart väldigt speciellt. Allra speciellt, den mest speciella resan kanske är den första. Men den näst mest speciella resan var nog den i somras. Dels så var jag väldigt sorgsen. För jag hade planerat att jag skulle vara i Gaza i en av de här 2 veckorna. Jag hade bokat hotell och mina vänner där hade gjort en veckas program för mig. För att året innan var jag nämligen i Gaza och gjorde en tidning om idrott under ockupation. Och då lärde jag ju känna väldigt mycket folk där. Och framförallt mycket ungdomar. Så nu var ju tanken att jag skulle träffa dem igen och sen göra reportaget ur ett annat perspektiv. Men jag fick ingen tillstånd. Och jag har ju fått det de senaste åren. Så jag började undra vad det var som var på gång. Så jag ringde, man söker tillstånd i och med att Palestinagrupperna jobbar med biståndsprojekt. Så söker vi dem via israeliska arméns hemsida. Så jag ringde varje dag och de sa tomorrow, tomorrow. Och sen så förklarade de, nej men säkerhetsavdelningen har inte gett tillstånd än. Så jag bokade om hotellet dag efter dag efter dag. Till slut så började jag förstå att någonting var på gång. Och det var då som bomberna började falla över Gaza nu i sommar. Och på Västbanken så var det också kaos. 4 israeliska bosättarungdomar hade precis kidnappats av vad det man befarade vara av palestinier. Och israeliska armén hade då beslutat att använda det här för att göra palestiniernas tillvaro till ett helvete, som de gör då och då. Och jag hamnade mitt i kaoset. Jag bodde några dagar i östra Jerusalem i förorten Shaufat. Och när man då hittade de här bosättarungdomarna mördade så bestämde sig bosättarna i Jerusalem för att de skulle hämnas. Så de kidnappade den här 16-åriga palestinska pojken och brände honom levande. Och jag bodde i huset intill. Så jag blev fast där i 3-4 dagar och utanför fönstret så var det konfrontationer och jag hörde skottlossning hela nätterna och helikoptrar och militärfordon. Och 160 palestinier sköts. Ingen dödades, men 160 personer blev skadade. Och då var det som vi så många gånger har sett. Det var ungdomar som kastade sten mot tungt beväpnad israelisk militär. Och det är ganska mycket det som symboliserar den här konflikten. Ibland framställs det som att det är 2 jämbördiga parter som bråkar med varandra. Och då tycker jag att det är viktigt att påpeka att Israel är en av världens starkaste militärmakter. Och det är därför också vi måste ställa de starkaste kraven på Israel i dagsläget att avsluta den här ockupationen. Den dagen det blir fred och Palestina blir en stat så ska vi ställa samma krav på dem. Och när jag skrev den här tidningen så utgick jag lite ifrån det som jag brukar kalla för de metoder som Israel använder för att hålla kontrollen över människorna. 66 år av fördrivning och 47 år av ockupation. Det kräver en hel del organisering för att man ska klara av det och hålla människor under ockupation. Olika delar som håller ihop det här ockupationssystemet. Kuggar i ockupationshjulet var det en som jag intervjuade som påpekade. Och det är också de här metoderna som är de största hindren för fred. Det var ju tänkt att det skulle bildas en stat på 22% av det historiska Palestina för att det ska kunna bli en tvåstatslösning. Det är det som idag nästan ser helt omöjligt ut. Då har vi, bland de här metoderna så har vi till exempel bosättningarna. Det bor ungefär 450 000 bosättare på palestinsk mark. Som alla vet är ju Västbanken, och för inte tala om Gaza, ett väldigt litet område. Var man än åker på Västbanken, man kan titta ditåt eller ditåt, så ser man de här bosättningarna äta sig in på palestinsk mark. Och alla de här bosättningarna är illegala enligt internationell rätt. Så vi uttrycker oss och säger de illegala israeliska bosättningarna, men det är faktiskt att alla är illegala. Många är, några av dem är även olagliga enligt israeliska lagar, de så kallade outposts. Det är innan de har vuxit sig stora. Jag tycker att samtidigt är också viktigt att säga, samtidigt som bosättningarna är det största hindret för fred, så finns det olika sorters bosättningar. De stora bosättningarna man ser runt Jerusalem, som ibland felaktigt benämns som förorter. Där skulle jag vilja kalla det som att det bor kanske ekonomiska bosättare. Många där kommer från forna Östeuropa. De ville ha ett bättre liv för sin och sina familjer och fick ett erbjudande kanske om att flytta till en av bosättningarna. Kanske fick de 300 000 i startbidrag, en lägenhet, en dagisplats och som de då ser som en trygg miljö. Och de är inte där för att de anser att de har rätt till marken, utan de är där för att de vill ha ett bättre liv. Och det är inte de bosättarna vi pratar om när vi pratar om de militanta, våldsamma bosättarna. Utan de skulle jag då vilja benämna mer som ideologiska eller religiösa bosättare. De är där för att de anser att det är de som har rätt till Judea och Samaria, som de kallar. De kallar det ju inte för Västbanken. Och ett exempel, eller de här bosättningarna, de tar ju de mest bördiga områdena. Man ser det när man åker. Man kan se att de tar kanske en liten kulle då där det är bördigt, men också där de kan ha översikt över de palestinska byarna. Och då börjar det med att de ställer en husvagn där. Och så går de dit och ställer de en israelisk flagga. Sen kommer israeliska armén och så säger de: här får ni inte vara, det är inte tillåtet att bygga en bosättning. Ja, man kanske lämnar husvagnen men försvinner. Sen kommer de tillbaka varje dag. Och eftersom det är mitt då i palestinskt område så är ju soldaterna ändå med för att skydda dem, för att det inte ska bli bråk. Och sen bygger de några husvagnar till och några till. Och sen börjar de bygga hus och sen börjar de dra elledningar. Och sen börjar de ta vatten, då givetvis palestiniernas vatten. Och till slut så säger Israel: ja, men det här är ju facts on the ground. Det är för av alla, för säkerhetsskäl så får vi nog erkänna den här bosättningen som laglig enligt internationell rätt. Och så plötsligt då så bor de där. Och de gör inte livet lätt för palestinierna, utan ständigt så för de någon sorts krig mot grannbyarna. De odlar upp olivträden, de jagar och misshandlar palestinierna och förgiftar deras boskapsdjur. Så att man pratar med palestinier som oftast nästan räddare för bosättarna än vad de är rädda för soldaterna. Och Hebron är ett speciellt exempel. Det är enda stället där bosättare har tagit hela stadskärnan. Där har 500 bosättare, eller nog 600 idag, som sagt tagit hela gamla stan. Så att den är totalt nedstängd och öde förutom bosättningarna då. Så även om palestinier har sitt hus där eller äger sin butik där, så har de inte rätt att ta sig dit. Och de här 600 bosättarna skyddas av ungefär 2500 soldater. Och när jag var där när de här bosättarungdomarna hade kidnappats, så var det ännu mer soldater. Det var så mycket soldater vart man än tittade. Och det här i Hebron är de mest militanta bosättarna. Och de har utfört ett system som heter price tags. Och först när jag hörde om det där och skulle försöka förstå vad det betydde, så tyckte jag att det lät väldigt märkligt och förstod inte riktigt vad de menade. Men det innebär att om Israel eller EU eller FN inför någon reglering eller någon regel som missgynnar bosättarna, då hämnas bosättarna genom att utlysa price tags. Då hämnas de på palestinierna. Kanske eldar upp deras hus, kanske misshandlar någon eller sprayar ner någon vägg eller någonting. Och det här är någonting som ökar dag för dag. Så bosättarna gör livet osäkert för palestinierna, men de tar ju också väldigt mycket mark av de här 22% då, som är tänkt att bli ett Palestina. Samtidigt då så kan jag ibland tänka att det kanske blir bosättningarna blir det som får droppen att rinna över för israelerna. För vanliga israeler inne i Israel, de är inte överförtjusta över de här bosättarna och bosättningarna. De har ju helt egna lagar, de har egna miljölagar, de har egna skattelagar, de kan gå beväpnade. Om de dödar någon så händer det i princip aldrig att de fälls för det. Och så kostar de ju väldigt mycket skattepengar, där bor de och utanför lagen och ska beskyddas av så mycket soldater. Så att det finns ett enormt missnöje inne i Israel mot bosättarna. Så kanske ändå det kan bli det som får droppen att rinna över. Så jag tänker att det kan bli något positivt till slut. Framförallt unga israeler är väldigt missnöjda med bosättarna. Och förutom då bosättningarna som tar massa mark, så har vi till exempel motorvägar som går kors och tvärs över palestinsk mark, så kallade highway roads, eller då som jag skulle vilja kalla dem apartheidvägar. Det är nämligen vägar som binder samman bosättningarna, men där palestinier från Västbanken inte är tillåtna att åka på. Och sen har vi vägspärrarna, de så kallade checkpoints. För mig är de här checkpoints något av symbolen också för ockupationen. Överallt på det lilla området som utgör Västbanken så finns det vägspärrar. Det finns 600-700 stycken vägspärrar. På några ställen så utgörs de bara av några militärjipar och soldater, de så kallade flying checkpoints. De kan vara där ena dagen när man ska gå till skolan eller till jobbet, och nästa dag är de inte där. Andra checkpoints är så stora terminaler så att det nästan känns som att man ska åka utomlands. Man kan tänka sig att de här vägspärrarna skulle ligga på gränsen till det som är Israel enligt FNs föreslagna gränser. Men det gör de inte, utan på ena sidan av vägspärren så bor palestinier och på andra sidan bor också palestinier. Och när jag åker till Palestina så vet jag att jag ska stå i en vägspärr. Jag kan bli stående där. Oftast när jag visar mitt svenska pass så får jag bara passera. Men ibland vet jag att jag kanske blir stående där i smutsen. För det är väldigt mycket smuts. Det är trafik och det är sand och det är rörigt. Så jag tar på mig ett par mjukisbyxor och ett par gymnastikskor och tänker att okej, nu ska jag stå i den här vägspärren. Men varje gång man kommer dit så möter man palestinier som står i uppklädda med sin laptop och sina fina kläder och raka ryggar och väntar. För det är en del av motståndet hos palestinierna att leva sitt liv. Man kanske får vända, är man student riskerar man att bli arresterad för kanske ingen anledning alls, men vid vägspärrarna. Men man går dit varje dag för att visa att man vill leva. Och det där blir väldigt påtagligt. Samtidigt blir man väldigt ledsen över att se de unga israeliska soldaterna som tvingas stå i de här vägspärrarna. För det är de yngsta värnpliktiga soldaterna som står. De äldre vill inte stå och göra det där skitjobbet på ockuperad mark. Så där står unga israeliska tonåringar med automatvapen som är större än de själva och ska kontrollera då ibland äldre palestinier, men också palestinier i sin egen ålder. Så ibland när jag kommer hem så brukar jag reflektera över små händelser. Kanske inte jag har hamnat i skottlossning och vissa dramatiska situationer, men det som fastnar är de här små händelserna som egentligen tillsammans är jättestora. Jag kan se någon förnedras i checkpointen. Det är där som det händer. Jag kan också komma ihåg blicken på de här soldaterna. När jag står öga mot öga med dem och säger, ja, jag ska igenom här. Och de tittar på mig och säger, but you can't go there, it's dangerous. Jag säger, jo men jag ska gå där, jag ska hälsa på mina vänner, jag bor där inne. But you can't go there, it's dangerous, det är farligt. De står ju här för att vakta någonting som är jättefarligt där på andra sidan. Och här står jag liksom och säger att nej, jag går dit för att jag älskar att vara där. Och jag har mina vänner där. Då, jag tar ju bort någonting ifrån dem. Hur känns det för dem att få höra liksom att det de står där i flera år av sitt unga liv och vaktar är någonting som jag talar om att jag är emot och tycker är helt onödigt. Så att de mötena är också väldigt starka och också det som jag tycker är viktigt att påpeka, att det finns så många offer i den här konflikten, och jag vill gärna lyfta speciellt när jag är på skolor och pratar för unga människor att de israeliska ungdomarna som tvingas utföra det här i väldigt ung ålder är också offer för den här konflikten, och jag önskar en dag att de ska slippa det här, för det sätter spår för hela livet. Och det är också i de här vägspärrarna som de enda mötena sker idag mellan israeler och palestinier. Jag är lite över 40 år. De jag träffar i min ålder, de har oftast någon kontakt på andra sidan. En palestinsk familj, så kanske någon för 10-20 år sedan jobbade i Israel. Kanske inte alltid på jämlika villkor. Man kanske städade hos en familj. Men det var ändå möten. Man såg ändå att det var människor där på andra sidan. Idag sker mötena när israelerna står med stora automatvapen och palestinierna står så här i förnedrad situation för att få ta sig förbi. Det är väldigt, väldigt, väldigt farligt. För när man pratar med dem i min ålder och äldre så pratar de oftast om mina judiska vänner som brukade komma hit och äta falafel när de hade helg och inte vi. Eller när vi städade. Alltså de mänskliga kontakterna. Idag får de vuxna jobba med att förklara det för ungarna. För dem är israelerna tyvärr bara ockupationssoldater. Det som gjorde starkast intryck på grund av att det var ganska nytt för mig, inte nytt i teorin men nytt att uppleva, det var att jag fick en möjlighet att besöka en militärdomstol på Västbanken. Jag har skrivit mycket om de politiska fångarna, för det är en jättestor fråga framförallt för palestinierna i den här konflikten. Men jag har aldrig sett det på så nära håll. Och som sagt, för palestinierna är det en stor fråga, men det uppmärksammas inte så mycket i Sverige, trots, inte ens barnfångar, trots att det finns flera rapporter som Rädda Barnen, UNICEF och många andra organisationer har gjort för att försöka lyfta den frågan. Sen ockupationen inleddes 1967 så har 800 000 palestinier fängslats och ställs inför rätta israeliska militärdomstolar. Idag finns det 1650 militärlagar som palestinierna på Västbanken lever under. Och de reglerar egentligen allt. Vilka grönsaker man får odla, vilka politiska partier man får vara medlem i. Och oftast vet man inte när man blir arresterad vad det är man anklagas för, utan det får man veta när man kommer till den där militärdomstolen. Och väldigt många får aldrig veta vad de anklagas för, utan då hävdar man att de sitter i administrativt förvar enligt folkrätten, någonting som bara får användas i väldigt specifika fall, men israelerna använder det systematiskt och har människor i flera år i administrativt förvar. Och Israel skrev under barnkonventionen 1991. Men den tillämpar man bara på barn inne i Israel. Så palestinska barn lever under samma militärlagar som vuxna. Och de här siffrorna, jag tycker de är jobbiga liksom varje gång jag ens konfronteras med dem. Men varje år så döms 500-700 barn mellan 12 och 17 år i de här militärdomstolarna. Efter att de har arresterats, förhörts och fängslats. Ofta så kommer soldaterna mitt i natten hem till familjernas hus, sätter ögonbindel på barnen och för iväg dem. Några grips också på gatan. Och föräldrarna får nästan aldrig veta varför barnen grips eller vart de ska föras. Och enligt vittnesmål då, men också enligt de här rapporterna som finns, så är det då på vägen till arresten som barnen blir slagna, de blir sparkade, de får buntband, handfängsel som sätts jättehårt. Och Vanligast är att de inte då får träffa sina föräldrar och barnen informeras heller inte om rätten att vara tysta. Och efter timmar av hot och förnedring så i nästan alla fall så erkänner barnen till slut. Och det är stenkastning då som de är anklagade för. Vissa barn har kastat sten, andra har inte. Men när de erkänner så vet de inte vad de erkänner. De skriver under ett papper på hebreiska. Och man kan också tänka sig en 12-åring eller en 13-åring som får höra att om du skriver under det här och erkänner så kommer du få träffa mamma. Några ännu yngre grips och hålls i några timmar. Och för barn är ju det en evighet. Och de här papprena sen, erkännanden, det är de som används i de här militärdomstolarna. Jag kommer dit, det är inne i ett stort fängelse. Jag är tillsammans med en organisation som heter Adami som jobbar med politiska fångar. Så vi var de enda som inte var palestinier. Alla andra var föräldrar eller anhöriga. Så det var ett stort fängelse. Vi fick lämna alla våra saker. Vi fick inte ha mobiltelefon, ingen kamera. Vi fick ha en penna och en pappersbit med oss in. Ingenting annat skärp och allting fick vi ta av oss. Och så kommer vi dit och sen så är det som baracker. Väldigt, väldigt små. Och där kliver vi in och det är en domare, det är en åklagare, det är en advokat. Och sen är det bara vakter och inte så mycket mer. Och så ropas det in, namnen ropas upp och de sätter sig där och sen pågår det någonting där. Jag förstår inte så mycket, jag förstår bara att advokaten säger ingenting. De åtalade säger ingenting utan det bara förhandlas där mellan åklagaren och domaren. Och så pang i klubban och så förs de ut. Och där går de, var ju bara unga människor när jag var där med tunga handfängsel och fotfängsel så liksom leds ut i fängelset. Så jag var tvungen att besöka den här organisationen efteråt för att fråga lite vad jag har fått se. Och jag frågade liksom, är det här, men det är liksom emot allting vad man är van att se i en rättegång i Sverige. Och det då som både Defense for Children International och Adamir sa var att det här, allting är redan uppgjort. Det är nämligen så att 99% döms i de här militärdomstolarna. Och det säger ju ganska talande i sig. Och det som de säger, det är deras ord, att det här är helt enkelt en kugge i ockupationssystemet. Det är en taktik för att bryta ner motståndet mot ockupationen. Och båda sa till mig, och vad är bättre om man vill krossa motstånden än att angripa barnen? Och det som är det mest fruktansvärda, egentligen hela ockupationen, men med det här, det är att omvärlden låter det här pågå. Om det är så att man tycker att det är krångligt att ta ställning av olika anledningar för att man tycker att det finns Hamas och det finns hit och dit. Barn från 12 till 17 år ska inte fängslas och behandlas på det här sättet. Det finns liksom ingen ursäkt att inte agera emot det om man sen då inte skulle vilja blanda sig i konflikten i övrigt. Så det här var jättejobbigt för mig att få uppleva, även om jag liksom har vetat länge att det här förekommer, men att få se det med egna ögon. Så det har jag skrivit om här i tidningen bland annat. Och ska jag bara nämna snabbt den sista då av de här metoderna, det finns ju flera, men metoderna är ju muren som alla säkert har talat om ganska mycket. Det är egentligen inte en mur utan det är ju murar som går kors och tvärs på palestinsk mark. Och det är ju så att om Israel skulle vilja bygga en mur längs sin gräns så kan man inte säga så mycket. Jag hade nog inte tyckt om den för jag tycker inte om murar mellan folk och människor, men det som gör att den är olaglig, det är att den går långt in på palestinsk mark och inte på gränsen. Och det är också därför som internationella domstolen i Haag juli 2004, alltså 10 år sedan, förklarade muren olaglig. Och i den här domen så säger man att muren ska rivas och alla palestinier som har fått mark stulen för att den ska byggas ska få kompensation. Och det står också att alla länder som har skrivit under Genèvekonventionen har ett ansvar att den här domen ska verkställas. Ja, 10 år senare, muren står där, ingenting har hänt. Och den här muren, eller stängsel, är den på vissa områden. Den omringar ju ibland hela städer. Och jag tycker, besöker ju Betlehem varje gång, som du nämnde att ni hade varit. Och det är fruktansvärt att se hur Betlehem har ödelagts av den här muren. Det som en gång var en livfull restauranggata och en basar är idag bara fullkomligt dött på grund av muren. Och man har ju även förstört minnesmärken, eller vad man ska kalla det, för alla tre religionerna genom när man har byggt den här muren. Rakels grav till exempel, som är helt inringad i princip av muren. Och muren tar ju också väldigt mycket mark, och det är lite min poäng att alla de här sakerna, bosättningar, vägspärrar, muren och vägarna, de tar så mycket mark så att av de 22% som är tänkta att utgöra en palestinsk stat återstår idag ungefär 12%. Och allt det här ligger skilt från varandra och är som en schweizerost, skulle man kunna säga. Eller för att använda ett lite mer provocerande uttryck, getton. Sen har vi Gaza. Snart släppa in så vi kan diskutera, men Gaza, jag nämner ju det som ett kapitel för sig, för det är ju så, Gaza och Västbanken är helt skilda ifrån varandra. Gaza brukar ju kallas världens största utomhusfängelse, och det är en väldigt träffande beskrivning, för det är ju så att Israel kontrollerar alla gränser. Man kontrollerar kusten, man kontrollerar luften och man kontrollerar gränserna. Egypten har viss kontroll då och då över gränsen mot Rafah, men där har Egypten många gånger valt att hålla fred med Israel och inte låta den gränsen heller vara öppen. I Gaza bor ungefär 1,5 miljoner människor och 50% av dem är under 18 år. Alltså väldigt mycket barn. Så när jag under sommaren, under dessa 50 dagar, följer mina vänner på Facebook och nyhetssändningarna att Gaza bombas dygnet runt, så tänkte jag ju såklart på alla de här barnen. De barn som skulle börja första klass nu, eller började första klass, det tog lite tid innan de kunde göra det eftersom alla skolor har använts som skyddsrum. De har fått uppleva tre anfallskrig från Israel och en blockad sedan 2006. Första kriget 2008-2009 pågick i 22 dagar. Och jag besökte som sagt inte Gaza i somras, men förra sommaren. Och då slogs man av hur mycket förstörelse det var fortfarande. För blockaden har ju gjort omöjligt för palestinierna att bygga upp det materiella. Däremot hade man jobbat väldigt hårt på att bygga upp människorna, om man kan säga så. Och framförallt barnen. Det finns ju inte så väldigt många utbildade psykologer och psykiatriker i Gaza, utan finns 3-4 stycken. Så Palestinagrupperna stödjer ett projekt som heter Gaza Community Mental Health Program, där man jobbar med att utbilda nätverken kring barnen. Och jag besökte bland annat olika projekt där man jobbade med idrott, och jag besökte ett sånt projekt som heter Kicking the Ball and Take Care, där barn som hade förlorat båda föräldrarna under det första anfallskriget fick, och var väldigt traumatiserade, de fick spela fotboll. När man kommer och möter barn i Palestina så kommer de ofta springande när de vill bli fotograferade, och det är what's your name, som det ofta är när man reser och träffar barn där det inte kommer så många utifrån. Men när jag kom och besökte de här barnen så var de väldigt inåtvända och ingen noterade mig egentligen att jag kom. Och så sa han, vänta du, sitt där bara och gör inte så mycket väsen av dig. Och sen så började de spela fotboll. En för detta palestinsk landslagsspelare hade varit på utbildning i Tyskland i mental hälsa. Så han kombinerade sitt fotbollskunnande då med sina nya kunskaper. Så när de blåste i visselpipan så började barnen spela. Och direkt så började de ropa liksom, jag är Zlatan, jag är Messi. Och så började de liksom glittra så som man vill att barn ska göra. Och efter det så samlades gruppen, och de som ville kunde prata om det här. Det här var ett exempel. Det fanns väldigt, väldigt många exempel på sommarläger och på olika sätt där man jobbade med alla dessa traumatiserade barn. Men, och jag kände mig liksom hoppfull. För det jag mötte när jag var i Gaza, det var verkligen, precis som jag sa, människorna som står i vägspärren. Det var människor, unga och gamla, som vill leva. Jag träffade surfare, jag träffade skateboardåkare, jag träffade så enormt mycket kreativa människor och så mycket värme. Men nu, efter det här kriget, så känner jag liksom, vad hände? Hur kunde vi låta det här ske? I direktsändning så fick de här instängda människorna återigen bombas dygnet runt. Över 2000 människor dödades. 501 av dem var barn. Det är liksom, det är fortfarande, det har gått lite tid, men fortfarande är det enormt svårt att få det att sjunka in. Och jag undrar, hur ska de någonsin kunna återhämta sig från den här materiella och mänskliga förödelsen som är nu? Så stundtals känns jobbigt, alltså efter sommaren, jag kände att alltså man känner sig så här liten, man kämpar på, man sitter liksom och chattar med sina vänner, man försöker jobba, jag jobbar ju dygnet runt med det här. Samtidigt känner man sig så liten och så hopplös, maktlös. Men samtidigt så är de redan igång. Jag pratade med dem nu, de har redan hunnit ha liksom, våra projekt har hunnit ha liksom 8 barnläger. Och de är igång och så, trots att det kommer vara såklart en lång väg. Han som är general director för det projektet vi driver, han förlorade 28 familje- och familjemedlemmar under en bombattack. Själv var han inte hemma. Det var ju så att man sökte sig ju till att vara tillsammans under den här svåra tiden. Så man samlade sig liksom där det fanns mat och där man kunde vara och finnas för varandra. Det var därför hela familjer dog i en bombattack. Så han och personalen måste ju först bearbeta sina trauman tillsammans för att sen kunna ta hand om barnen. Men jag vet, samtidigt så känner jag att det är hopplöst. Men samtidigt så kan jag känna att se tillbaka på historien och se att saker och ting kan ändras väldigt fort. Och jag tror, och Palestinagrupperna tror, att det är väldigt, väldigt viktigt nu att vi sätter press på Israel, att de ska följa internationell rätt. Vi måste visa solidaritet med palestinierna. Vi måste göra tydligt för Israel att vi accepterar inte dessa folkrättsbrott, utan att det måste få konsekvenser. Det är därför som vi stödjer en bojkott mot Israel, och också att vi önskar att regeringen och EU ska verka för sanktioner. Det är många organisationer i Sverige som inte tycker att vi är där än, men de tycker att man ska ta något steg, att man åtminstone kan bojkotta varor som kommer ifrån de illegala bosättningarna. Och för mig spelar det egentligen ingen roll, bara man gör någonting, att man sätter liksom kraft bakom orden. För ord har palestinier och de israeler som jobbar för fred fått nog av. Så därför var det väldigt, väldigt glädjande att höra att den svenska regeringen, nya regeringen, redan i regeringsförklaringen gav en sån tydlig budskap att vi kommer att erkänna staten Palestina. Och för jag tog det, och palestinier, det var ju svenska flaggor kan jag säga lite här och var. Alla svenska flaggor tog slut på hela Västbanken och Gaza, så de kan sitta och sy för fulla många. För där visar man att Sverige förhoppningsvis återigen kommer att vara aktiva och inte bara komma med ord och fördömanden, utan faktiskt sätta kraft bakom orden och förhoppningsvis visa vägen för andra länder så att de agerar, så att vi kan få ett slut på den här långa smärtsamma ockupationen, vilket jag tror skulle vara bra både för det israeliska folket och det palestinska folket. Eller jag är övertygad om det.